En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I dagens podd diskuterar vi äkta kärlek. Finns den mellan borgerligheten och Sverigedemokraterna? Det hoppas i alla fall Timbro. Vi granskar också regeringens nypresenterade budget. Och så pratar vi om de avbrutna energisamtalen. Vem var det egentligen som sabbade en uppgörelse?
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Tidöregeringen har lagt sin sista budget för mandatperioden. Valtemperaturen stiger när vi närmar oss 2026. Och Aftonbladets ledarsidas redaktion har en... Vi har bytt namn och skepnad på våran podd från åsiktskorridoren till röda tråden. Nu händer det grejer. Anders Lindberg, lyssnarna känner säkert till att du är politisk chefredaktör på det här bygget. Ja, vad kan lyssnarna förvänta sig av det här nya formatet?
Nej, men det här är ju en ny, lite ny idé. Vi kommer ju fortsätta låta som en redaktion och prata på och tycka olika och sådär. Vi kommer bjuda in gäster. Det kommer att vara ett lite mer flexibelt format än tidigare, så att det kommer att vara lite olika gäster. Det kommer att vara intervjuer, som det kommer att vara diskussioner. Det kommer att vara lite mer blandade både form och innehåll. Men det finns ju en röd tråd som det heter, och det är ju du som lyssnare. Och att det är dig som vi utgår ifrån. Sen blir det ju ganska mycket politiskt spel, både mer eller mindre seriöst. För det är ju klart att det är det som vi lever i ganska mycket varje dag. Både sakfrågor och liksom vad de olika partierna gör. Både liksom insikter inifrån och insikter utifrån. Så att det är väl idén egentligen. Men just att det kommer att vara lite mer blandat. Så att det kommer att vara också intervjuer till exempel i det här formatet. Och så. Så att ja, det är vad man kan vänta sig. Varje vecka, varje tisdag, samma tid som historiskt det har varit, så kommer vi att spela in här i studion på Aftonbladet.
Ja, och vi kommer också sända det här som ett litet tv-program, eller hur?
Precis, och det är nytt, men vi kommer att ha det här som en podd och en på YouTube, och som vi också sprider, både så där poddar finns och där video eller rörlig bild finns. Och sen får vi väl se hur det där går, vi är ju lite nya till det här, så det blir väl lite halvimproviserat till att börja med, men ja. Första är i alla fall idag, både ljud och bild och rörlig bild. Sen får vi väl se när den rörliga bilden kommer rent praktiskt.
Ja.
Men den spelas in just nu i alla fall.
Det är upp till mig att lösa de tekniska lösningarna för att vi ska få det här i rörligt format också. Bra. Jonna, också välbekant för lyssnarna. Vad ser du fram emot att prata om i denna podd under den politiska höst som kommer?
Ja, men det är ju spännande. Vi går in i ett valår som du var inne på. Det är ju en budget som precis har presenterats från regeringen, men vi väntar ju fortfarande på oppositionens budget där. Och det blir spännande, för det blir de sista de lägger inför valet då. Så att det är ju i stort sett vad de stora stridsfrågorna i valrörelsen kommer handla om. Så det ser jag fram emot att läsa, och sen så har vi ju också några partier som har olika partikongresser som blir intressant att följa. Kanske Liberalernas är mest spännande eftersom de kommer att rösta om synen på Sverigedemokraterna.
Ja, det kommer vi följa med spänning. Kan man...
Och sen är det ju också så att det är ju om ett år ungefär när man sitter här, eller när vi sitter här, då kommer ju säkert ett par partiledare att ha avgått. Det kommer att vara ett totalt haveri i ett antal partier, och det här ser man ju lite redan nu, hur liksom positionerna förflyttas, hur folk liksom diskuterar med varandra, och vi lever ju ganska mycket i de där liksom samtalen med tips från folk eller idéer som kommer in, och det kommer vi att berätta om, det vi ser och hör, och det är ju liksom från vårt perspektiv då. Och vårt perspektiv är då inte ett, utan det är olika personer. Liksom.
Och den röda tråden är väl ändå att man har ett vänsterperspektiv på det mesta. Att man ändå har...
Att vi har det.
Ja, ja, att gästerna. Vi har... Nej, inte gästerna. Nej, men vi har det. Så att listarna vet vad den röda tråden... Att de kan vända sig till oss för vänsterperspektiven på aktualiteter i politiken, såklart.
Det ska de absolut kunna räkna med. Och med det sagt så önskar vi väl lyssnarna varmt välkomna åter till denna då både gamla och nylanserade podd. Och jag som säger det heter Kalle Sundin och är ledarskribent här och idag också programledare.
Och det kommer ju också växla lite.
Det kommer växla. som tur är.
Eftersom vi nu bara är tre.
Ja. Vi ska faktiskt börja att prata om inget mindre än äkta kärlek. Kanske i alla fall en önskan om att finna äkta kärlek. Och då syftar jag på marknadsliberaler och nationalister. För att i en debattartikel i Dagens Nyheter så har Timbro, alltså Svenskt Näringslivs tankesmedja, tillsammans med Oikos, som är väl, det är väl en tankesmedja, eller vad? Inte riktigt kanske, något sånt.
Som den
är,
producerar lite tankar.
Ja, lite tankar, men hörs lite då. Men det är i alla fall en SD-anknuten då, tankesmedja. De har skissat fram ett Tidöavtal 2.0 och rubriken för det här, jag tyckte det var lite kul, jag ska läsa den ordagrant. Rubriken för artikeln var, lustigt nog, resonemangsäktenskapet Tidö måste bli äkta kärlek. Rent spontant tänker man att när man måste ha med ordet måste i en önskan om äkta kärlek, så är det något som, ja, det är inte ett gott tecken. Något är lite fel kanske.
Tvångsäktenskap.
Ja, ja. Men vad säger ni? Kan det här bli ett långt och lyckligt äktenskap?
Nej, alltså jag tyckte det var precis, det är lite otäckt. Ett hot nästan. Och just från den här regeringen som har gjort tvångsäktenskap till en paradfråga, att man ska arbeta mot hedersrelaterade äktenskap och sådär. Så lät det lite otäckt. Och själva innehållet tyckte jag också var, alltså det är, det enda positiva med det är att det är mycket stoff för oss som Aftonbladets ledarsida att skriva om. För det är ju en hel del politik och förslag som de vill att det här Tidögänget ska driva igenom, som jag tror kommer avskräcka en hel del från att vilja rösta på dem. Det är liksom avvecklande av statliga företag som Vattenfall och SBAB till att slopa kvotering av föräldradagar. Och det tyckte jag var intressant eftersom de precis har presenterat den här svenska kanon där, där pappamånaden var med. Men nu vill de slopa det. Och ja, det var ju luckra upp strandskyddet och massa sådana som, saker som är rätt och impopulära. Så att på ett sätt så var det ju en gåva till oss. För det finns en hel del att skriva om som är bra mycket mer konfliktsökande frågor, alltså som är en konflikt med vänstern, än vad till exempel den här Elisabeth Svantesson-budgeten är, som är ju mycket ändå bra grejer.
Ja, vi ska komma in på budgeten snart, men Anders, vad säger du om det här alliansen?
Nej, men det är ett intressant dokument, alltså man döper det till Nystart för Sverige 2.0, och Nystart för Sverige, det är en sån här gammal term som borgerligheten har använt, den som kommer ihåg Carl Bildts regering, vilket inte så många kanske numera, 1991-1994 så fanns det ju Nystart för Sverige även där. Tittar man på innehållet så är det alltså 132 punkter i den här. De här punkterna är ju då inte riktiga punkter, det här är ju bluff som vanligt. En punkt är värderar miljön, inte bara klimatet till exempel, vilket egentligen inte betyder någonting. Så att det man har gjort är att man har liksom tagit 132 punkter. Jag gissar att det ska vara fler än det här gamla 100, alltså det ska liksom vara många punkter. Men de innehåller inte riktig politik allihop, och det är ganska tydligt att det skrivs inte ut vad som står. En punkt tycker jag som är rolig, det är tänker lokalt och nationellt, inte bara globalt. Ungefär som att regeringar i Sverige bara har tänkt globalt, och det är ju inte sant. Det är inte så det är inte det som har hänt, så att säga. Så det här är liksom ett mycket signalord, signalpolitik i det här förslagen. Sen är det så att det är ju då en rejäl högervridning i någon slags magariktning, om man skulle säga så. Där det handlar om, så att säga, konservativt nationalistiskt systemskifte. Det är också en idé om att man ska, så att säga, ha mindre av demokrati, mindre av civilsamhälle, mindre av fri kultur. Konsthögskolan skulle hålla på med gammal arkitektur. Alltså det är liksom, det är nästan som ett skämt liksom. Promillegränsen på sjön ska höjas för att man ska dricka mer sprit när man åker båt.
Alltså, Ulf Brunberg nöjd.
Nej, men det är liksom, det är ju liksom signalpolitik. Det här är inte, det är inte ett riktigt manifest på det sättet.
Fast jag tror att du är helt inne på, alltså, rätt spår, att det är en kopia av det som togs fram inför valet i USA, det här Project 2025.
Mm. Ett försök.
Ja, ett försök. Project, absolut.
Det är alltså riktiga undersökningar.
Men det otäcka är ju att det är väldigt inspirerat av det, både till innehållet och till att det är tankens medier då som har ett samarbetat för att få fram policyförslag.
Men alltså det är väldigt, väldigt många sådana här förslag som är rent populism. Alltså, hastigheten för A-traktorer ska höjas. En allmän bryggrätt ska införas på två ställen dessutom. Det är inte bara ett ställe utan det är två ställen. Så liksom, det handlar liksom om förslag som de har tyckt sedan innan, sedan lång tid, som de liksom har listat. Men sen har de då inte fått ihop 132. Utan sen har de då fått ihop saker som fjällvärlden utvecklas. Okej. Tack och hej. Alltså, så att den kärnan i det är en nationalistisk och konservativ linje. Det är inte en liberal linje. Det är lite hyresregleringar och sånt som är liberala. Men det är inte det som är kärnan här. Utan här handlar det om att de här borgerliga partierna inte är överens. Men när de är överens så tycker de som Sverigedemokraterna. Och här har vi ett program där de tycker som Sverigedemokraterna. Det är liksom det som...
Och ett slags stridsrop mot anti-woke, alltså att man vill avveckla jämställdhetsmyndigheten och förbjuda kvoteringar, ja, påstår man då att det finns. Ja, massa sådana finns det också i det här.
Det är lite märkligt namn också, alltså, det, alltså Tidö 2.0 som du var inne på, Anders, nystart för Sverige. Det känns ju lite så här, de har ju ändå regerat i 3 år. Har det bara varit ett så här långt och ett förspel
omstart
då? Man ska använda
Sverige kanske skulle ha.
Ja, det är lite
sitt resultat eller tillväxten, ja. Så kanske var det.
Det låter ju nästan som en inbyggd kritik att om nystarten ska börja 2026, vad har de här 4 åren då varit? Men
nystarten är väl att Sverigedemokraterna ska ingå i regeringen.
Det är absolut.
Alltså det är ju det som är kärnan. Det här, och det var det jag sa liksom. De borgerliga partierna är inte överens, men när de är överens tycker de som Sverigedemokraterna. Och Tidö blir så att säga Sverigedemokraterna här. Det är inte så att Tidö blir så här 4 olika partier som driver olika riktningar, utan man anpassar sig till Sverigedemokraternas dagordning. Man går till val som Sverigedemokraterna. Det här är programmet så att säga då man försöker skriva fram. Sen tror inte jag att Moderaterna är så glada för allt det här, för de vill väl ha kvar typ väljare i Stockholm och
ja,
så.
De här
det lär de ju inte ha.
Stackars Magda Moderaterna som ju då just nu röstar på S lär ju inte bli imponerade av att se det här. Det var ni som sa tvångsäktenskap, men tvingas in till då äkta kärlek inom citatstecken för att ja, i det här 2.0 som då uppenbarligen då ska innefatta att Sverigedemokraterna är med i regeringen och allting. Det lär ju inte vara en vinnarstrategi. Och det har ju de också pekat ut i sin valstrategi eller sin valanalys, Moderaterna, att de måste vinna tillbaka större grupper i storstäderna. Det känns ju inte som att det här är den väg man ska gå då.
Nej, men det finns ju mycket nyliberal Timbro-tankegods i de här punkterna. Man vill ju bland annat, fast det kanske är mer sverigedemokratiskt, att förstatliga A-kassan och ja, men, sänka skatter och så vidare. Mm. Men samtidigt så hör man i debatten så är ju personer från Timbro väldigt kritiska mot Sverigedemokraterna ofta. Vi har Fredrik Kopsch som har sagt till exempel att skrivit att det inte går att liksom samarbeta i en regering med personer som låter som Richard Jomshoff. PM Nilsson, han har ju varit väldigt tydlig med att han vill se en tydligare grön slagsida på den moderata politiken. Det märks ju inte heller.
Ja, men han har ju uppenbarligen skrivit, eller han har inte skrivit under den här artikeln, för det är ju någon annan då som är programansvarig, men man vet ju såklart att han har godkänt den, han är ju ändå chef.
Precis, men det känns ju då lite som med hela Tidö-projektet att Moderaterna blivit lite dörrmatta för Sverigedemokraterna, och hela den här artikeln som då ska vara det här fina kärlekshistorien känns ju mer som att det är Mattias Karlsson som är ju Sverigedemokraten bakom Ojk, och så alltså han har liksom sopat mattan med P. Nilssons liberaler där.
Vi ska gå vidare till nästa ämne som är det stora ämnet den här veckan, det vill säga budgeten som regeringen har presenterat. Finansminister Elisabeth Svantesson har gått den ceremoniella promenaden från Finansdepartementet ner till riksdagen för att presentera budgeten. Det är väl egentligen Tidöpartiernas sista chans att påverka ekonomin för den svenska befolkningen. Och om man ska se på det ur ett lite mer valstrategiskt perspektiv, så är det väl ett väldigt viktigt spelkort inför valrörelsen såklart. Vad tycker ni? Har man spelat det här budgetkortet rätt? Jonna, vad säger du?
Ja, man får ändå säga att det är rätt skickligt spelat. Regeringen har lagt ut luriga fällor för oppositionen. Det är mycket som man kan kritisera, men det är ändå mycket som man också kan tycka är bra. Som också Socialdemokraterna har gått fram med. Jag kan tycka att den här halverade matmomsen då är tvivelaktig om den är så bra, eftersom man inte riktigt vet om det verkligen kommer leda till lägre matpriser istället för högre vinster för matjättarna. Men det finns ju också som de har gjort deras beräkningar då, att vanliga familjer kommer att få nästan 2000 kronor mer i plånboken. Och det är klart att det är otroligt, om vi ska fortsätta den här bildspråket, så är det ju verkligen trumfkort att om svenskarna får väldigt mycket mer pengar i plånboken, så är ju det en positiv sak såklart, som är svår att bemöta. Men samtidigt så är det ju inte några satsningar på till exempel välfärden, på infrastruktursatsningar, på arbetslösa, som en halv miljon människor står utanför arbetsmarknaden. De lämnas i sticket i den här budgeten. Så att det finns ju absolut saker att skjuta in sig på för oppositionen. Men well played ändå, Elisabeth Svantesson.
Anders?
Ja, nej, men det är väl en intressant liksom upplägg, att man sparar i 3 år och gör ingenting egentligen. Och sen blåser man sista året och så tänker man att folk ska har glömt de här 3 åren och att man ska ta hem det. Conventional wisdom är ju att det här inte funkar. Nej. Utan conventional wisdom är att det tar längre tid för sånt här att slå igenom. Det är också ganska riskfyllt, för världen ser ju inte så kul ut just nu. Det flög in drönare i Danmark och Norge i morse. Vi vet inte vad som händer liksom. Och det är klart att det är en väldigt riskfylld strategi. Jag skulle säga att det vi ser nu, det är moderater som har panik och som kommer att ta ungefär vilka risker som helst för att vinna. Och väldigt ofta på politiker kan man se just det här, att när liksom de ligger dåligt till, då tar de mycket mer risker. Och just nu så ser det ut som att Moderaterna kommer att förlora. De ligger under ungefär 7%. Det är svårt att vinna då. Så de kommer att ta mycket risker. Jag skulle tro att det här är en risk. Budget på 80 miljarder, det är klart att det är, eller reformutrymme på 80 miljarder, det är en risk. Men de kommer att ta också mycket fler risker. Alltså vi kommer att se liksom en popcornmaskin av politiska idéer, förslag, attacker kommande månader, för att de måste liksom hämta upp ett jätteunderläge. Mm. Och det är liksom det vi ser de gör nu. Och det är också därför de är så otroligt aggressiva mot oppositionen på olika sätt, eller mot Palestina-aktivister eller vad det är då. De måste helt enkelt vara det för att klara sig då.
Men de tar väl också ganska mycket risker i själva politiken. Men även om det säkert är sant som du säger, Jonna, att folk kommer se att man får mer pengar i plånboken och så är det ju väldigt. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men jag såg Aktuellt igår, då hade de gjort en sån liksom ett slag på hur det här går ut då. Och jag menar, för de höginkomsttagare på kring 60 000 kronor i månaden, så är det liksom 700 spänn i månaden då extra, och för någon som tjänar 20-30 000 så är det snarare liksom en hundring och 200 spänn. Mm. Och det är klart att det brukar ju vara så konventionell konjunkturpolitik är att ju mer man satsar på låg- och medelinkomsttagare, där är ju en hundring in i skattesänkning, går ju en hundring ut i konsumtion direkt. Så att satsa så här mycket av de här skattesänkningarna, och då ska man komma ihåg att även matmomsen är ju pengar som går till alla brett så att säga. Det är ju inte säkert att de kommer gå ut i konsumtion. Det är ju inte säkert att det här kommer få effekt. Mm. Alltså att de höginkomsttagarna lägger det på hög, och den stora bulken är ju där, alltså i absoluta termer. Det är ju där pengarna hamnar. Så att det är ju en risk också att dels är det så dålig, det är dålig fördelningspolitik. Folk blir sura. Absolut. Man ser att de som har mest får mest. Men sen också, det är ju också dålig konjunkturpolitik i sig. Så att vi får ju se om det här ens fungerar.
Men jag tror så här, som parti så tänker man nog inte bara så. Utan man tänker nog också, var finns det väljare att hämta?
Ja.
Och då är det ju ofta så att medelklassens väljare är rörligare. Men ibland pratar man om dem som marginalväljare. Liksom. Och de bor ofta i storstädernas ytterområden. Det är ju där sossarna letar sina magdemoderater också. Så att man pratar med en viss väljargrupp här. Och vi ska inte glömma det. Förra valet så hade man den väljargruppen. Så att man vill få tillbaka den väljargruppen. Och jag tror att vad moderaterna gör nu, det är liksom också påminner om att de är moderater. Och den gruppen röstade ju på Moderaterna, de gillar ju dem. Liksom. Så det finns ändå en strategisk idé med vad de gör, som ju är liksom att spela 1-1 i ekonomin. För just nu så spelar de ju minus i ekonomin, de torskar ju ekonomin just nu. Men spela 1-1 i hushållsekonomi. Mm. Och har man gjort det, då kan man sen så här flytta kriget till kulturkrig, till invandring, till brott, till andra saker. Mm. Men däremot, om alla känner att ekonomin är ett problem, privatekonomin, då kommer liksom deras frågor aldrig fram. Och det är inte, jag tror inte det är helt dumt tänkt. Alltså, de kan mycket väl vinna på den här strategin. Sen är det som sagt, conventional wisdom, det är för kort tid kvar till valet. Ja. Så det borde inte funka, men det kan funka.
Mm. Och sen fick de ju Riksbanken med sig också här med en räntesänkning också. Så då blir det ju ännu, för de svenskar som har lån, så blir det ju ännu mer pengar.
Man kan ju vända på det och ställa frågan vad oppositionen ska tänka om detta.
Exakt det som var min fråga, Anders. Ja. Det är väldigt förseende här.
Men där tycker jag att jag ser ett dilemma när jag lyssnar på kommentarerna. Mm. För de sträcker sig från det här var en sms-lån till liksom dålig fördelningspolitik. Men det bärande problemet här, det är ju det att om oppositionen nu ska svara med att vara mot populära reformer, då är det det som blir bilden. Och det som Magdalena Andersson nu tror jag sitter och funderar på sin kammare, det är hur mycket av de här skattesänkningarna ska hon gå med på? Mm. Så att hon inte ska reta upp exakt de här Magda-moderaterna. Och det är nog inte helt enkelt. För den interna oppositionen i S vill ju naturligtvis säga nej till alla skattesänkningar, satsa alla pengar i skolan. Liksom. Så det är också, precis som Jonna sa, det här är en fälla nu för oppositionen.
Och för Centern som hade skjutit in sig på det här med sänkt arbetsgivaravgift för unga. Nu föreslår man ju en sån tillfällig sänkning också. Så att de har ju försökt förekomma oppositionens budget här. Jag vet inte om de har gjort det med Miljöpartiet direkt, men det är listigt.
Sen är det väl också så, det är också listigt på så sätt att det som är då, alltså konventionell konjunkturpolitik som faktiskt är bra då, saknas ju i regeringens budget. Det är ju satsningar på infrastruktur, alltså sånt som långsiktigt skapar sysselsättning och jobb. Men det är ju inte alltid det sexigaste att gå till val på, att nu har vi satsat mer på järnvägen. Så det är inte säkert att, alltså egentligen bör det vara med i en socialdemokratisk oppositionsbudget nu. Alltså regeringen satsar på skattesänkningar, framförallt för höginkomsttagare. Svaret bör vara från en socialdemokratisk regering, bör vara dels att man höjer, eller en socialdemokratisk skuldbudget bör vara dels alltså att man höjer barnbidrag och sånt som man vet går direkt ut i konjunkturen eller går direkt ut i konsumtion, men också långsiktigt för att skapa jobb, alltså investeringar i infrastruktur och sånt. Det är inte säkert vi får det.
Men här kan vi ta, det finns ju flera sådana symbolfrågor som är intressanta här. Barnbidraget är ju en sån fråga, man höjer inte barnbidraget, det är ju en fråga. Ett annat sån är ju ersättningen till LSS, alltså den här ersättningen som går till personliga assistenter. Där har ju regeringen lovat att höja den. Man har lovat att indexera den. Mm. Och indexera i det här fallet betyder att den räknas ju upp med kostnadsutvecklingen. Och då handlar det om att räknas upp med märket. Och märket, alltså det som är löneökningarna som man har kommit överens om, den ligger på 3,4%. Mm. Förra året i budgeten så gav man 3%. Nu sänker man det till 1,5%. Tittar man på vad det betyder i kronor och ören, så är det alltså ungefär 400 miljoner som försvinner från det som de funktionshindrade skulle fått. Och då räknar ju man så här. Dels så är det ju så att L och KD har som profilfrågor att satsa på funktionshindrade. De lurar nu alla Sveriges funktionshindrade rakt upp och ner. Jag lyssnade på debatten igår. Då står Elisabeth Svantesson och säger vi har inte lovat att indexera. Trots att det på regeringens hemsida ligger en pressträff där alla fyra partierna är med, där de lovar att indexera. Så här ser vi liksom konturen av en strategi som jag tror vi kommer få se mer av. Mm. Att man lovar liksom till de funktionshindrade så här ska man göra. Och sen när budgeten kommer så får de inga pengar. Och sen säger man vi har inte lovat. Och det här mönstret, det är liksom en strategi som jag tror vi kommer att få se ganska många områden. Och vi såg den inför förra valet med vallöften som sen efter valet plötsligt inte gällde.
Så får vi ordning på det ena och
det
andra.
Det var ju allting som de skulle göra efter valet. Och sen kom valet och sen sa de det här har vi inte lovat. Och nu kan alla som är intresserade av politik i realtid se hur Elisabeth Svantesson rakt upp och ner står och hävdar det här har vi inte lovat, när det ligger en pressträff på regeringens hemsida där de lovade. Ja. Med en PowerPoint där de lovade.
Ja.
Liksom. Så här ser vi nu valstrategin. De kommer att säga precis allting till alla. Och det är liksom den valrörelse vi tror.
Men jag tror att det vore smart om Socialdemokraterna fokuserade just på välfärden. Alltså för det är där som regeringen är svaga.
Och det som väljarna bryr sig mest om också, om man ska vara rent krasst.
Ja, men precis. Alltså nu kanske vi får mer pengar i plånboken. Men välfärden är fortfarande, alltså att vi har långa vårdköer, vi har en skola där folk går, ja, nionde klassare går ut utan att ha fullständiga betyg, vi har en äldreomsorg som fortfarande inte liksom, ja, men har repat sig efter pandemin och så vidare. Och det tycker jag ändå att när man hör Mikael Damberg nu i de här debatterna kring budgeten, att han ändå lyfter till exempel personalfrågan i framförallt äldreomsorgen, men det tror jag är en jätteviktig fråga att lyfta också i valet här, de som arbetar i välfärden, att de har bra arbetsvillkor, för det, alltså, som alla vi som har barn, men de flesta människor möter barnomsorgen någon gång och nästan man skäms att de tar hand om det, om barnen, men har så dåliga arbetsvillkor så att få vill jobba där. Alltså det är en jätteviktig fråga som, jag menar, Moderaterna och Tidöpartierna aldrig kommer driva. Så det är superviktigt, att, för det är där man har ett övertag också gentemot Tidöpartierna.
Ja, och det ska bli spännande att läsa Socialdemokraternas budgetmotion. Den är väl komma inom kort, den bearbetas ju nu. Från en viktig valfråga till en annan potentiell valfråga, vi får se. Något som hänt nyligen är att samtalen om en energiöverenskommelse har brakat samman. Och det har lett till en massa mediala turer. Det börjar med att energiminister Ebba Busch avslutade förhandlingarna, så att man kom inte överens. Hon berömde då Socialdemokraterna för att ha varit konstruktiva och sa att det fanns oenighet på båda sidor av politiken som orsakade att man inte kom fram till en överenskommelse. Sen har ju flera medier haft uppgifter på att det var Sverigedemokraternas motstånd till vindkraft som satte stopp. Och det har ju, den bollen sprang ju Socialdemokraterna ganska nöjt på, får man ju säga. För de har ju också spridit det här i medier att det är Sverigedemokraterna som är problemet. Man har ju velat sätta den bilden i alla fall. Och det gjorde i sin tur Ulf Kristersson arg, som synade till i en intervju i Expressen där han, ja, mer eller mindre skyllde allting på Socialdemokraterna, att det är deras krav om mer vindkraft till havs som satte stopp och som var orimliga. Så det är en stor röra det här, får man väl säga. Och min fråga till er är, vem är det egentligen som sabbar den här uppgörelsen? Vem är skyldig?
Jag skulle ju tro att det är Sverigedemokraterna, för jag tror att Sverigedemokraterna tror att de ska vinna väljare på det här. Jag tror inte de vill ha någon uppgörelse, utan Sverigedemokraterna vill att det här ska bli en valfråga. Och jag tror att de är ganska ensamma om att vilja att egentligen att det ska bli en valfråga. För jag tror att historiskt så är det ju så att i såna här frågor som är väldigt, väldigt konfliktfyllda, men som ändå är förutsättningar för svensk konkurrenskraft och så, där vill ju de stora partierna i regel göra upp. Mm. För man vill ha fasta regler liksom framöver. Sverigedemokraterna är ju lite av en sån här wrecking ball liksom. De vill förstöra alla system och slå sönder allting, därför att det är liksom deras grej. De är inte särskilt intresserade av att värna system eller liksom svensk konkurrenskraft, det är inte deras grej. Nej. Utan de vill vinna valet, och då kan de vinna valet på att köra detta. Så att jag tror att det är dem.
Men de är inte rädda då för, jag menar, näringslivet och fackföreningar, alla är ju väldigt eniga om att det här behövs. För
jag tror att de bryr sig. Alltså SD vill vinna, alltså SDs idé är att 2030 bli statsminister. Innan dess så behöver de 2026 komma in i regeringen, och för det måste de ha fler röster. De måste få fler kvinnor att rösta på dem. Och det gör de genom att satsa på välfärd. Alltså deras strategi är helt uppenbar när ni tittar på förslag de lägger, vilka företrädare de lyfter fram och så vidare. Då är det här en helt ointressant fråga för dem. De kan vinna lite väljare på att vara mot vindkraft, och ja, då kör de det. Jag tror det är så enkelt. Alltså det är rent cyniskt, och det kommer kanske att funka.
De behöver väl också kärnkraften i någon mån i en valrörelse, för det har liksom varit ett sätt att legitimera dem. Ju, att
de vill två saker SD. De vill kunna göra frågan om kärnkraft till en fråga som splittrar oppositionen, vilket den gör. Och de vill kunna säga att vindkraft är dåligt, för vindkraft kommer att döda fåglar, eller vad Donald Trump brukade prata om och så. Och de är ju Trump, så de kommer att köra exakt samma retorik som han gjorde. Vindkraft är farligt och är vägen för din sjöutsikt liksom, å ena sidan. Å andra sidan, kärnkraft splittrar oppositionen. De struntar i att det här drar ner svensk konkurrenskraft. Det spelar ingen roll för dem.
Jonna?
Nej, men jag tycker det var märkligt alltså, med intervjun med Ulf Kristersson. Det var den mest tydliga sprickan mellan KD och M sen synen på Israel där. För att Ebba Busch var ju väldigt tydlig med att så mycket som man kan säga klart och tydligt att det var Sverigedemokraterna som hade satt käppar i hjulet för det här när hon intervjuades i Agenda i söndags.
Det var inte svårt att läsa mellan raderna.
Nej, precis. Och sen så intervjuades hon senare och så sa hon, ja, det märks att det är valår, att vissa partier liksom struntar i vad som är bra för Sverige utan bara vad som är bra för egna partiet i en valrörelse. Och sen så, jag tycker det var intressant för jag har aldrig hört henne hylla en enskild företrädare för Socialdemokraterna tidigare. Alltså hon var ju, sa ju att Magdalena Andersson hade varit en konstruktiv kraft i de här samtalen, men hon lyfte ju verkligen fram Fredrik Olofsson, ja. Energipolitik. Det verkar vara bra kemi mellan de två. Men det var bara en liten parentes. Men det var ju intressant att Ulf Kristersson kände sig tvungen att rida ut och försvara liksom Sverigedemokraterna i Expressen.
Ja.
Och lägga över skulden på Socialdemokraterna. Skapar en väldig förvirring.
Kan inte det också ha varit för att den här medarbetaren till Ebba Busch satt och skrev på Instagram att alla problem i Sverige
just
berodde
det,
på
det har vi också SD. Ett bevis på att det var SD som
Ja, men jag tänker också att Kristersson var tvungen också på något sätt att reagera. Alltså, ändå värna enhet, markera liksom så här, vi är överens.
Ja, och de har ju också den där paragrafen i Tidöavtalet att man inte får tala dåligt, kritisera
SD
någon.
SD får kritisera alla andra, men de får inte kritisera SD.
Nej, precis. Dörrmattan återigen.
Det är också en del av den här äkta kärleken. Att man också måste reglera vad man får säga om varandra.
Precis. Äktenskapsförordet.
Ja, just det. Exakt. Ja. Ja, men vi kanske får ha det som slutord idag. Återigen, varmt välkomna tillbaka till denna podd som alltså heter Röda tråden.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.